Jag ska bara togga ur här.
Ja. Vad är det du toggar ur på?
Dumle.
Fan vad du käkar dumle.
Nej,
jag ska bara hämta snaff ett ögonblick.
Välkomna till vår Halloween-special.
Han har inte ens kommenterat på att jag är nyklippt och fin.
Ja, jag tänkte faktiskt veta hur kortare hår.
Har du kortare hår, ja.
En kort stund så jag bara sånt.
Ja, jag vet. Jag är lite
sensuell. Jag vill ha märket i den enorma klippen. Jaha, det var ju grönt eller något.
Jag ser så tam och mesig ut med kort hår. Jag måste ha långt hår.
Jag vet inte varför du klipper det då.
För att, nej, jag vet inte.
Just det, för det är praktiskt.
Och du är ju så rolig.
Vi heter Sebbe och Mange.
Alldeles riktigt, jag hälsar er också välkomna. Ni lyssnar alltså på Pixelklubben 64. Och det är en podcast där vi pratar om gamla tv-spel och lite annan nostalgi från 80-90-talet. I dagens avsnitt ska vi prata om två spel på lite Halloween-tema.
New Ghostbusters 2 och Monster in My Pocket.
Ja, vi har ju vårt betygssystem här, Pixelklubben 64, som består till 1-8 bitar. 8 bitar eftersom det är liksom NES.
8 bitar är liksom skitbra.
Då är det ju nästan till perfektion.
NES.
Den dö. Sen i varje avsnitt så har vi ju ett segment som heter Tillbaks bildruta 1. Och vad brukar vi prata om där?
Då snackar vi om nostalgiska minnen som vi har.
Dagens Halloween-special till ära så går vi från lite ämnet. Vi ska nämligen prata om zombiefilmer där.
Ja.
Sov typ 2 timmar i natt bara.
Varför?
Nej, jag vet inte, jag satt och kollade på Cinemassacre när jag kom hem efter Dylan-konserten. Och jag hade så jävla mycket adrenalin efter att ha sett den här fantastiska gobbasvinen. Du, han var ju mer krut än någonsin, är det en gobben då?
Alltså?
Ja visst, han viftar med armarna.
Oj.
Nej, det har jag aldrig sett han göra.
Kunde han vara så schysst att han satt mot publiken den här gången, eller satt han med ryggen mot?
Detta gjorde han, och han sa till och med vid ett tillfälle thank you, och då gick det sånt sus genom publiken och var såhär, huh? Du vet, nani.
Gud vad generöst.
Ja. Nej men vadå, det är ju ytterligare en dag på jobbet. Jag turnerar ju typ 200 dagar om året. Så att det är bara...
Ja, så kanske man inte borde turnera så mycket.
Ja, men du. Hur är det med dig?
Det är bra.
Det är det, ja.
Det första spelet vi har spelat är ju då Monster in My Pocket.
Bli inte förvånad, kära lyssnare, om du inte har hört talas om det här spelet. För att det är ju inte direkt en av nästan kändaste titlar. Är den släppt i Sverige, Sebbe, förresten? Du släppte i Europa, vet jag, men...
Nej, inte i Sverige.
Okej. Okay. Vad har du fått tag på den kopian vi spelade?
Tradera.
Ja, såklart.
Tyskt exemplar. Das Münster in my...
Ja, just det. In my Führer. Men vi kan ju tala om så här att Monster in My Pocket var ju såna här enfärgade samlarfigurer i mjukplast som fanns i början av 90-talet. Visst, Sebbe, kan man kalla det för en tidig version av Pokémon på något sätt?
Är du med vad jag menar? Ja, det var ju små samlarfigurer man fick någon slags spelkort till. Så hade de olika nummer
Health poäng. Det var ju det. Det var ju HP, precis som i rollspel ju.
Det var väl meningen att man skulle spela med dem, men jag tror inte att någon gjorde det. De var ju baserade på bland annat klassiska monster. Det fanns ju liksom Dracula, Ringaren i Notre Dame, Varulv.
Sen kom en massa goda och sånt också ju.
Ja, Kali bland annat.
De var ju gjorda i Storbritannien de här, och det finns ju mycket hinduer där. Figurerna, de i vilket fall de existerade mellan 1990-97, och 7 år är ju jäkligt lång tid för såna här figurer, måste man ju säga.
Kom ju först deras serie i den här enfärgade, och sen kom det även dinosaurier. Och såna här dinosaurier som hette typ Monster in My Pocket, Secret, Skeleton, Dinosaurs eller någonting.
Var det de som hade flera färger, eller?
Ja, man kunde spola dem i kallt eller varmt vatten. Eller hur man kunde man se ett skelett då. Det var rätt coolt. Och sen de sista som släpptes 97, det var de här Monster in My Pocket Ninja Warriors.
Ja, de är ju riktigt fräsiga.
Ja, de var ju i färg med, för första gången då, vapen som man kunde sätta dit och ta bort. Och så fick man ju Pogs till med som var ganska stort då.
Det var ju precis så 96-97 då Pogs kom till. De konkurrerade ju ut hockeybilderna då, Pogs.
Jag köpte några sådana här Ninja Warriors i Danmark, minns jag. Det var ganska sent, det var ganska stor då. Kändes lite sådär att köpa leksaker, men...
jo, ja. Men det var ju det när man var så 13-14. Då var det såhär, ah.
Ja.
Eller kanske var 22 eller något.
Ja, jag har ju köpt några oöppnade från någon snubbe i England. Det var ju då rätt coolt, för jag köpte två sådana... jätteovanliga sådana här slags fordon när man fick figurer till. Och sen när jag fick hem dem så stod det på svenska och danska på baksidan. Det var fräsigt. Känns ännu mer nördigt och ännu mer coolt.
Visst var det så att de fanns på två olika sätt. Dels i sådana här påsar där man inte såg vilken figur det var. Eller hur?
Mm. Då fick man en figur. Sen fanns det ju fyrpack med.
Ja, och där var det med sån klassisk plastbobbla som det alltid är när det är actionfigurer. Hur många hade du?
Jag tror att jag kanske köpte två eller tre sådana här fyrpack. Och sen några år efter så var vi på det här Leones marknad som hade lite begagnat skit. Och då hittade jag faktiskt en sån här stor förpackning där man fick typ en hel serie. Det var liksom 24 stycken figurer i den här boxen. Och det var ju ja, men typ serie 3 eller vilken den nu sista var med de här enfärger. Jag gillade Mumien.
Ja, jag gillade... Frankenstein var det väl?
Jag visste att du skulle säga det. Frankensteins monster känns som en äkta mangemonster.
Ja, ja. Jag kommer
vad är ett Sebbe-monster då?
Ja, men det är slime. Det ska vara grönt, det ska vara slime. Och helst ärligt. Ja, det är en viss färg och så ska det vara då. The Blob från Clayfighter till SNES ungefär. Sånt.
Mm, ja, kanske.
Ja!
Ja.
Jag åter till spelet då i vilket fall. Det här Monster Jam Pocket till NES, det är ju enda tv-spelet som finns baserat på den här licensen. Annars brukar det finnas sådana här trötta releaser till Game Boy och skit. Men inte i det här fallet. Och det här släpptes då under 1992 till 1998-bit. Det här spelet är faktiskt baserat på serietidningen som gavs ut samtidigt av Harvey Comics. Den har jag aldrig sett eller läst någonting av. Den fanns väl inte i Sverige?
Inte jag heller. Nej, det tvivlar jag på. Ja, det är ju inte ett helt okänt företag som har gjort det heller, konstigt nog, med tanke på att det är en liksom leksakslicens. Det är liksom Konami.
Vad Konami har gjort här, det är ju en actionplattform, en sidoskrollande actionplattformar kan man kalla det. Man får ju välja en av två monster. Och det är då Frankensteins monster och en vampyr. Det är ju inte uttryckt att det är Dracula. Han är ju mer likt vampyren från Nosferatu-filmen.
Ja, han heter bara Vampire också.
Han heter bara Vampire. Och den andra heter ju bara Monster, va? Eller The Monster.
Mm.
Om man har chansen att spela med en kompis, vilket vi hade ju då, så kan man ju vara båda samtidigt.
Ja, det är väldigt kul co-op det här spelet.
Och där var det ju direkt att jag valde ju liksom Frankensteins monster.
Kändes liksom rätt sådär.
Synopsen är då att de här två figurerna, de sitter på en tv-bänk, gissningsvis i ett pojkrum någonstans. Och så på tv-skärmen så kommer en elak guile-kopia och så säger han typ... Haha, jag ska förgöra i alla. Och han heter Warlock och ska vara en trollkarl. Men han är ju inte lik en trollkarl för 5 öre på den här bilden.
Han ser ut som någon random fiende från typ Double Dragon eller något.
Jag tycker mest han liknar en sån amerikansk stridspit bara. Ja, men Guile. Guile från Street Fighter. Och han kommer då från ingenstans på den här tv-skärmen och förklarar då för de här två leksakerna att han är deras ärkefiende.
Liksom visst bara... ska de vara leksaker för de är väldigt små.
Ja, det är ju det som är, ja, det är, det som är hela grejen. Att när då första banan börjar, då ser man ju precis som i Chip and Dale att stolar och bord och äpplen till och med, allt är liksom stort för dem.
De är Men jag undrar om det verkligen är att de ska vara leksaker. Det är väl bara att de ska vara små.
Ja, det kanske ska vara som, ja, att de är levande.
Ja, fast små. Pocket små.
Ja, när första banan kickar igång så känner man ju direkt igen fienden från samlarfigurerna. Det är ju häxan med sin kvast och träskmonstret och skriet till och med fanns ju som figur, alltså från tavlan. Mm. Scream. Och första banan är att man springer runt i, ja det är väl något, det är vardagsrum.
Köket är det.
Nej, men andra banan var väl köket väl?
Ja, det var det kanske. Var det den där man var i en frysbox eller ett kylskåp precis. Eller vad det var i slutet och så var någon issnubbe där som...
Det är en av mina favoritbossar. Han är rätt snyggt animerad faktiskt. I någon form av ismonster som man möter i frysen där som du nämnde. Mm. Och sen tredje banan är då man springer runt i kloakerna. Och bossen där då är den här mytologiska monstret Kraken. Eller Kraken. Eller Kraken, säger man på svenska.
Release the Kraken.
Va? Vad är det för?
Clash of the Titans.
Trött jävla skitfilm.
Men man kan ta upp stora nycklar och kasta. Jag begreppar vad man skulle ha dem till.
Jag kommer att vi pratade om det när vi spelade. Att det är någon hemlig utgång eller någonting, men...
Ja, man vill ju bära med sådana här för man tänkte okej, det kommer vara en hemlig dörr här som vi måste ha nyckeln till, men...
Ja, jag tänkte som en liten Nemo av Capcom.
Ja, fast det var ju bara att man kunde slänga nyckeln på fiender. Ja, och fjärde banan, då är det ju, man ska liksom ta sig upp på något slags stålstängsel eller sånt här, nätstängsel.
Ja, det är alldeles riktigt. Då är man utomhus helt plötsligt, ja.
Ja, så är det enormt mycket, eller enormt mycket såna här flygande lejon som attackerar en.
Ja, det är värre än
helt medusa, sjukt.
Ja, det är värre än medusahuvudena i Castlevania-spelen.
Ja,
de kommer ju sån mängd. Sen på den här banan så är man, man hamnar på någon, det är ju någon arbetsplats. Man är på en byggarbetsplats, är det väl?
Och det är där man ska hänga på någon krok. Eller stå på en krok och åka.
Ja, och jag vill minnas att det här var det momentet vi tyckte var svårast.
Det är nog en jobbig flygande idiot som kommer hela tiden.
Men det är ju något, det är första gången som spelet går lite ifrån det här vanliga. Bara springa och slå. Det är ju man åker på den här byggarbetskroken framåt. Men sen femte banan är nog fast min favorit. Det är ju den här med, man är en trädgård. Och så är det en massa buskar och skit. Och så sån här, det känns lite japanskt. För att det är så här bambupinnar i bakgrunden. Och bossen på den banan, det är Medusa med olika kloner, och så måste man då hitta den riktiga av dem. Sjätte banan, det är också den sista. Och där är du i en grotta, och så möter man såna här Godzilla-figurer, är det väl?
T-Rex eller något skit.
Ja, gröna T-Rex. Du, förresten, du ska få en utmaning av mig.
Vad?
Kom på en elakare kombination än följande: Tyrannosaurus Rex och nazist.
Ja, det låter rätt elakt.
Ja, det kan inte, det blir liksom inte. Tänk, en T-Rex med sina små jävla armar. Det är något jag funderade på. Sådana här små pyttearmar. Så har han sån här nazistbindel.
Jävligt dålig på Jesse Heil bara, kanske.
Ja. Och sen slutet på den här banan, då är det en bosskavalkad. Det är upplägget påminner om slutet av Sonic 4, där man möter alla bossar igen på rad. Man ska springa på en lång sträcka, och så kommer de där.
Ja, sen är det väl sista bossen
här. Ja, det är det, den här jävla guile-figuren. Fast så ser man ju han som han egentligen ser ut. Han är ju en sån här flott spökherre. Eller vad fan man ska säga.
En warlock.
En warlock är ett fan fantasilös namn. Han är liksom en warlock, så heter han just warlock. Han svävar ju högst upp i skärmen där fram och tillbaka. Och han ser ändå totalt annorlunda ut för när man först möter han i tv-skärmen. Eller hur?
Var rätt svår också.
Ja, och det var en lång jäkla boss-strid där också.
Mm.
Han ser ut som en sån här viktoriansk aristokrat. Och så skjuter han och blixtrar på honom. Och sen när man har klarat honom, då sitter ju monsterna på den här tv-bänken igen. Peaceful days will now return to vampires and monsters.
Och då trodde jag faktiskt att det var slut.
Ja, det är ju lite som i den här plot-twisten i första Donkey Kong Country. När man har spöat den här King K. Rool. Och så liksom så börjar eftertexterna rulla. Men så växer han till liv igen. För att det som händer då när texten har rullat, det är liksom att han Warlocks fula nyna syns på tvn igen. Och så förklarar han att nu är jag starkare än någonsin, och nu jäkla ska jag krossa er.
Sen blir han enorm.
Han kom ju ut ur tv-skärmen.
Ja.
Och då skjuter han blixtra i ögonen.
Och den, det är lite som det där vi pratade om, att den är här. Du vet.
Vad menar du?
När vi snackade om att när vi såg King Kong från 2005. Vi såg den på bio. Så sa vi att det hade varit kul om vi hade åkt tillbaka till en bio 1933. När folk skulle se originalet King Kong, och så sätter vi på den nya King Kong istället. Och då skulle folk bli så rädda att de trodde att den var där, för att de inte var vana vid sånt.
De hade ju inte kunnat ta till sig det. Därför att den King Kongen i sig var ju så jävla banbrytande när den kom. Därför att överhuvudtaget, alltså ljud på film, bara det var ju sedan ungdomsdagar. Och alla jävla sätt de använt för att göra effekterna på. Det var ju så imponerande på den tiden. Och sen då visade den här Peter Jacksons King Kong med dataanimerad T-Rex som ser jävligt bra ut, och det här ljudet som är på våra byggar,
ja.
De hade ju sketit ner sig.
Det måste ju varit lite så för de stackars monsterna som satt där och kollade på Warlock, menar jag, på TV:n, och så kom han helt plötsligt ut.
Fast det är så skönt, för de blir liksom inte förvånade för sånt skit, de bara accepterat, så är det. Ja, och som vanligt så när vi körde två play, du var ju som vanligt lite bättre än mig, så du fick ju alltid spela lite längre.
Ja, men det är så tråkigt att göra när man spelar två play. När den ena dör, då tappar man verkligen lusten helt och får fortsätta sen, för att...
Ja, men sen, vi körde ju det vanliga upplägget efter det. Sen när min karaktär är död, så körde vi helt enkelt vannat liv på din vampyr.
Ja, men det är ändå
du fortsatte båda på det. Det var ju inte så att du fick spela. Nej, okej. Okay. Nej, jag är med. Lite trist är det.
Ja, ska vi snacka lite om grafik och kontroll och så vidare. Vad tyckte du om grafiken?
Ja, men alltså, det första jag tänkte på det är ju vampyrens kappa. Den fladdrar ju... Eller överhuvudtaget figurernas rörelse. De rör sig på ett sätt som måste varit riktigt imponerande 1992. Det är ju riktigt snyggt animerat. Men som helhet så tycker jag att det är lite tradiga färger i det här spelet.
Det är ju väldigt stora grejer och så, men det är ändå, ja, lite trista färger faktiskt.
Den mest imponerande grafiska effekten, det var den här bossen Kraken på tredje banan. Stor jäkel. Ja, men jag tror att de har gjort som i Mega Man 2, du vet, med draken som jagade på första Dr. Wily-banan. Att han är liksom en del, de har animerat honom som en del av bakgrunden. Och sen en grafisk effekt att den ser ut som en fiende som rör sig.
Ja.
Vad gäller musiken så, alltså, det är ju inte Konamis bästa, men det säger för sig inte så jävla mycket. För att det mesta Konami gjorde med Nessens ljudchip är ju, har ju väldigt hög klass. Det nämnde vi i något avsnitt, det här, det är någon baslinga som brukar gå igen i egentligen alla deras spel. Från Track and Field till Turtles till Castlevania.
Och Back Your Hair. Jag tror fan att en låt från det här spelet var med i Back Your Hair.
Va?
Jag tror att det är den vi ska spela sen, sjunde banan.
Oh, spännande, spännande. Det Konami har lyckats med vad gäller musiken är att skapa, vad ska man kalla det, monsterlåtar. Alltså de passar ju verkligen in i sammanhanget.
Ja, men lite som den här Monsterpatrullen, den filmen. Och det liksom passar till tempot i själva spelet, tycker jag. För det är ju hela tiden väldigt högt tempo. Man måste ju hela tiden vara aktiv och... Åh, just det, man kan ju dubbelhoppa med. Det är ju en av de bättre grejerna i spelet.
Ja, precis. Vi kan gå över till kontrollen då ju. Alltså det här med dubbelhoppa, det är ju typ det bästa movet som någonsin har uppfunnits i tv-spel.
Ja, visst känns det alltid så jävla skönt när man kan göra det.
För man använder det hela tiden.
Mm.
Det känns ju aldrig som man fuskar. Alltså det känns ju så rätt.
Det känns lite som... En primitiv version av typ Devil May Cry. Jag vet att om man gör snygga moves så...
Och just dubbelhoppet också. Mm. Ja. Vilket betyg 1-8 bitar ger du Monster Jam Pocket av Konami till NES?
Det får 6 bitar.
Jaha. Fan, nu tar det ju från tårna igen. Då.
Det är liksom ett licensspel som de har gjort något väldigt bra av och... Det är liksom, ja, men monstertema, det är många coola monster, det är högt tempo, det är catchy musik.
Fan, du har egentligen rätt i allt du säger där. Fast jag har lagt i backen lite grann där. Jag ger det 4 av 8. Jag gillar ju egentligen inte beat 'em up.
Det vet jag.
Men i det här spelet så är det ändå så pass varierade miljö att det enligt mig faktiskt är bättre än Turtles 2 The Arcade Game till samma konsol. För att det är ju ett av de mest överskattade jävla spel. Det är ju jävla dussinspel egentligen. För att inte tala om Double Dragon-spelen.
Fast detta är ju inte ett renodlat beat-em-up så som de spelar.
Jo, men det är ju så här beat-em-up ska göras. Det ska ju vara så pass mycket plattformselement i det.
Ja, alltså Turtles 2 och sådana spel är ju mycket tråkigare.
En grej jag vill nämna är att banornas namn är ju ofta en flört med gamla titlar på monsterfilmer. Precis som i SNES-spelet Zombies Ate My Neighbors. Eller till och med tecknade Turtles-serien. Där avsnittet kunde heta så här Return of the Fly och sånt. För att banorna i Monster Jam Pocket, de heter lite så här Big Trouble in the Kitchen heter någon. Och Crisis from Underground heter en annan bana. Ja, det är ju kul att de gör något av den här monstertemat.
Det är det.
Men du? Innan vi...
Ja.
Men du?
Ja. Säg vad du vill.
Innan vi börjar prata om nästa spel...
Så kör vi en låt.
Det gör vi. Här kommer alltså en hitsång från Monster Jam Pocket. Varsågoda. Ja, fräsigt. Vi har ju spelat två spel nu när det är Halloween ju.
Ja, och det andra är ju lite mindre monster och lite mer spöken. Det kom ju två Ghostbusters-spel baserade på båda filmerna. Och det första släpptes inte i Sverige, men däremot så släpptes tvåan i Sverige. Och båda de här spelen var väldigt dåliga. Man kunde liksom inte spela som alla karaktärerna från filmen. Och det var alltså det hade nästan ingenting att göra med filmerna på något sätt. Och då fick ju då HAL Laboratory, som även gjorde Kirby och Kirby's Adventure och så.
Och de här Earthbound-spelen.
Mm, just det. De fick för sig att de...
Men du, en grej till de har gjort.
Ja.
Pokémon Stadium 1 och 2. Ett spel som har ett upplägg som är egentligen helt fantastiskt. Där att du kan tanka över dina Pokémon från Game Boy till ett Nintendo 64.
Mm.
Och slåss med dem i full färg. Ja, visst.
Ja, i alla fall. De var
men du, en grej till.
De har gjort... Jävlar vad du avbryter. Ja, vad vill du?
De har gjort ett jävligt kul spel till NES också som heter Kabuki Quantum Fighter.
Jaha.
Som jag gillar.
Jaha, skit väl jag.
Ja.
Ja, HAL Laboratory då. De blev väl trötta på att folk gjorde kassa Ghostbusters-spel antar jag, så att då ville de släppa ett bra spel istället, baserat på andra filmen. Och då döpte de det helt enkelt till New Ghostbusters 2. Och det släpptes 1990. Det här släpptes inte i USA, så att de fick bara kassa Ghostbusters-spel i USA.
Men det släpptes i Europa och Australien, va?
Mm, och Japan, men inte i Sverige heller. Dock släpptes en Game Boy-version av det här spelet i USA som bara fick heta Ghostbusters 2.
Ja, precis. Samma spel fast utan det epitetet New.
Och så nu är det nästa spelet vi ska snacka om. Ju. För första gången då så kan man välja mellan alla fyra spökjägarna, Egon, Winston, Peter och Ray.
Man kan ju säga att på det sättet är det minst rasistiska Ghostbusters-spelet.
Fast... Winston är ju inte svart eller brun, han är grön.
Fast det känns så jäkla typiskt japanskt att han inte får vara ha den hudfärgen som
fast
han har.
Jag tror att det är finessens begränsningar faktiskt.
Ja, men det känns ändå väldigt typiskt japaner.
Ja, okej, men han fick i alla fall vara med den här gången, det kan vi väl säga är bra. Mm. Man kan ju till och med spela som Louis.
Ja, som är med i filmen. Han är deras revisor i filmen. Som spelas av Rick Moranis.
Karaktärsväljarskärmen så att säga, så står han ju lite avsides.
Han är nere i hörnet.
Ja, och då känns det lite kul när man råkar ta pilen dit och bara, oh, man kan spela som Louis. Men hur som helst, man väljer alltså två karaktärer från början. Då
jag får
som
säga en sak.
Ja.
Det är Rick Moranis som spelar Louis i Ghostbusters 1 och 2.
Han var barn också.
Han var barn i Flintstones-filmen också. Jag hörde en grej om honom.
Mm-hmm.
Och någon pigg lyssnare får väl rätta oss nu om jag har fel. Men jag hörde att anledningen till att han slutade göra film, det var att han märkte att han har tillräckligt mycket med pengar nu för att liksom inte behöva göra något mer i hela sitt liv.
Jag hörde att han la för att hans fru gick bort i cancer eller något sånt.
Min version var roligare.
Om inte många ska avbryta mer nu så fortsätter jag. Man kan välja två karaktärer då. En huvudkaraktär då som man spelar med. Och den andra man väljer då sköter den här spökfällan som man slänger ut. Man springer då runt i Zelda-perspektiv. Ja, hela grafiken och karaktärerna påminner väldigt mycket om de tidiga Final Fantasy eller Zelda, för att det är så här superdeformerade karaktärer. Man väljer två karaktärer från början och då tänker man ju, jaha, varför ska jag välja två? Och då är det så att man styr den ena då med den här protonpacken på ryggen. Håller man in A-knappen då så fångar man in spöket. Och när man är tillräckligt nära då så går den här andra karaktären man valde automatiskt fånga in spöket med den här fällan då. Och jag upplägget är att man ska fånga in alla spöken på en skärm och sen kommer fram en pil och vilket håll man ska gå. Och då öppnas oftast en dörr som var stängd innan och så kommer man till nästa del av banan då.
Det är också lite Zelda-liknande.
Det är det. Och det är väl egentligen det går ut på, men Det känns jävla kul varenda gång man fångar spöken. Det känns väldigt tillfredsställande, tycker du det?
Ja, det är inte bara att man liksom skjuter ihjäl sina fiender som något jävla Robocop-spel eller någonting, utan man gör en kul grej av det verkligen.
Ja, och HAL har ju, till skillnad från de andra som gjorde de här kassaspelen, så har de,
Activision.
ja, såklart, har ju varit väldigt trogna filmen och har ju med väldigt många karaktärer från filmen. Och fienderna då som man fångar in spökena, det är ju liksom Slimer och den här joggaren till och med som är med i en scen när Peter sitter med och läser tidningen i parken och så springer förbi en sån här spökjoggare och så trycker han kvickt på fällan så han fångar in honom där. Ja, och till och med bossarna då är ju väldigt trogna filmen. Det är ju Janosch, du vet den här polska
Ja, som spelas av Peter Nichol från Ally McBeal.
Peter McNichol, ja, han som är så kär i Dane.
Han är en kul jävla karaktär i Ghostbusters
Ja,
2.
han är väldigt rolig.
Ja.
Han känns väldigt creepy och sliskig.
Fast ändå verklig på något sätt. Det känns som att han har mött sådana figurer. Men det här spelet, det är ju väldigt trogen filmen. Men två spelscenarier är ju inte med som man tycker att man saknar. Det är ju
Vilka då?
dels, ja men man kör aldrig Ecto-1, alltså Ghostbusters-bilen. Och så är det inget scenario med när man styr Frihetsgudinnan, vilket är en av de mest kända scenerna från filmen.
Nej, men däremot så fanns de här grejerna med i Ghostbusters 2, alltså det andra Ghostbusters. Och de var ju jävligt kast gjorda de. Så jag tror inte att de ville ha med dem igen och riskera att spelet blev kass. De sex banorna som finns i spelet är ju då, första banan är ju domstolen här, också som i filmen då, att den här domaren blir hemsökt av de här Scolari Brothers som han dömde till döden genom elektriska stolen, om jag minns rätt. Så flyger de runt där och så ska man fånga in dem. Och den andra banan, det är ju den här övergivna tunnelbanan. Och där är ju till och med det här spöktåget med i filmen, du vet, som åker igenom Winston.
Det är rätt kul när man går runt där och måste undvika det här spöktåget som går runt, 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 runt.
Och där är ju en rolig boss, Slimer, som tågkonduktör. Tredje banan är ju Danas hus. Det är väl inte hennes lägenhet, det är väl hela huset, va?
Det är väl den som var lite av en labyrint. Man måste gå fram och tillbaka en massa.
Och det var ju massa ninjas och grejer och såna här coola cykloper med stora taggbollar de slänger mot en.
Du, förresten, kommer du ihåg bossen på den banan?
Ja, det är ju han Janosch när han är utklädd till gammal kärring och så har han barnvagnen med den här babyn. Vi kan kanske ska säga att handlingen i spelet är ju samma som filmen, att ja, en gammal tyrann som heter Viggo, han vill ju komma tillbaks till jorden och behöver då en kropp för detta, och då har han ju valt ut en baby som heter Oscar, och Oscar är ju då sonen till Dana Barrett som Peter Venkman då är ihop med.
Vad grann hon är där, Sigourney Weaver som Dana.
Ja,
Hon
det
är
är
så här
hon.
förförisk.
Och lång.
3 meter lång.
Lång, trång, lång. Och då är det upp till spökjägaren såklart att stoppa honom innan han gör det här. Och han kommer ju tillbaka sen på femte banan, Janosch som boss. Fast där heter han Über-Janosch.
Ja, men det är där man är på museet, va? Men
Och
det
så är
är där.
han jättestor, och alltså har han klonat sig då i tre upplag, och så ska man då hitta den rätta och skjuta på.
Han ser ut som Frankensteins monster andra gången man möter honom.
Varför gör han det?
Jag vet inte. Enorm jävla panna har han. Det är väl inte med i filmen, väl?
Nej, det är det inte. Ja, tillbaks till fjärde banan då. Det är ju den här kloaksystemet med den här ektoplasma-slimefloden som rinner där nere.
Det var bra de har fångat färgen av slimen
Ja,
från
den är
filmen.
verkligen sådär rosa och fin. Och det var väldigt bra musik på den banan.
Får vi chans att återkomma till den låten kanske?
Ja, jag tänkte vi skulle spela upp den sen. Bossen på den banan, det är ju en sån här ektoplasma-salamandra eller något. De liknar väldigt mycket Aliens, alltså från filmen Alien. Eller Pizzamonstern från Turtles, TV-serien.
Ja, de där gula, ja.
Ja, då är det 9 såna här salamander-alien-grejer man ska skjuta. Det är väldigt långa bossar
Det är det. I alla
i
fall
det.
från och med bana 4-5 någonting.
Och det är ju det här museet som Dana jobbar på. Det är ju det museet där Viggo finns i den här extremt äckliga tavlan. Det måste vara den mest räliga gubben som någonsin existerat. Han ser ju så ond ut. Tänk den skådisen.
Vem är det som spelar honom?
Uff, det var någon rysk eller något sånt. Någon gammal brottare, jag för mig.
Är han bara känd för den här rollen då?
Ja, han har ju, jag läste någonstans att han är ju en av de mest ihågkomna skurkarna i film någonsin. Bara för att han har så räligt utseende.
Åh fan.
Han ser ju hemsk ut.
Ja, han har det där grova utseendet som gör att man blir rädd av hans åsyn.
Ja, men jag vet inte om jag har sett någon människa. Alltså, han har ju ingen... Nej, alltså han har ju ingen mask. Han bara ser ut så. Alltså, han ser jätteäcklig ut.
Tala om ultimata skurkar.
Mm.
En av mina favoriter bland skurkar, måste jag säga, det är från underskattade äventyrsfilmen Waterworld med Kevin Costner. Så han, vad heter han nu? Dennis Hopper är det va? Som spelar skurken där.
Han som röker. Alltså.
Ja, som röker hela tiden. Han är så jävla grym skurk i den filmen. Hård och rå och no mercy.
Han snackar väl om cigaretter hela tiden egentligen också.
Vad som vi gjorde när vi rökte.
Ja, sen när man dödat Ubergärn och står så blir han normal igen. Så jag antar att det är han Viggo som har gjort något med honom. Och därför han ser sådär enorm ut. Och sista banan, det är ju egentligen bara en boss i det här altaret då. Där, ja, Viggo i sin tavla så har någon skabbig ritual där med babyn. Det är framme vid altaret. Och då är det bara att klara han. Och den här bossen tyckte jag var riktigt snygg. En jättestor sprite som är jättelik karaktären i filmen verkligen.
Ja, han står ju där med sin jävla fantomen-pose med armarna ihop.
Och han var ju rätt lätt. Han bara skjuter något kraftfält med några bollar eller någonting. Och så kan man bara skjuta med protongeväret. Och sen räddar man ju baby Oscar. Och då åker Viggo tillbaka till sin gamla tavla.
Jo, sen är det ju snipp-snapp slut där va. Vad tycker du om grafiken i New Ghostbusters 2 egentligen?
Jag tycker karaktärerna är väldigt lika skådisarna. Speciellt Egon, med de här glasögonen. Och han har ett speciellt... näsa, Harold Ramis också.
Ja, men jag tycker att det kallas ju för chibi-stil, den här gulliga japanska stilen, de är så här deformerade. Men jag tycker att Bill Murrays karaktär, Peter Venkman, är mest lik.
Det är rätt bra gjort att lyckas göra skådespelare till små superdeformerade, simpla pixelkaraktärer.
Bra jobbat här, Laboratory.
Ray tyckte jag var snygg.
Ja, det vet jag att du tycker.
Ja, jag hade ju en liten försmak för män när jag var liten.
Det hade du, ja.
Ja, kända skurt. Män. Och Ray då, Dan Aykroyd. Han tyckte jag var snygg.
Det är ju, alltså såhär Sebbe, vadå, 5 år gammal. Har en sån här man-crush på Dan
jag
Aykroyd.
Jag vet inte om jag tyckte att de var... Alltså det var inte så att jag blev sexuellt attraherad av dem. Men jag vet inte om jag tyckte att de såg coola ut eller häftiga. Du vet, eller
ja,
jag såg upp till dem på något sätt.
Ja, men... Dan Aykroyd, inte han lite som Mitchell Lang. Inte han den som bara är hungrig och äter hela tiden. Var han något att se upp till i Ghostbusters-filmerna verkligen?
Han hade sådana coola goggles och så rökte han och hade stop, kommer jag.
Ja,
Vi kanske borde ha med en lista med mina sådana.
Var ju han från City-akut. Jag minns att du berättade någon gång också. Den här mörka killen.
Kan vi inte ta den? Jag kan göra en lista till nästa avsnitt.
Ja. Okej, nästa avsnitt då har det utannonserats nu att Sebbe ska köra en lista på sina man-crush som han hade när han var liten.
Ja, jag har tänkt på att göra det länge så att det ska bli kul.
Får du tänka på att hämta kärnan i alla figurer också, vad det är egentligen, vad det egentligen fanns så attraktivt i dem.
Jag ska försöka.
Låter bra det.
Ja, lite om musiken då. Den är väldigt catchy och lite jazzig till och med tycker jag. Det var så att man gick runt och nynnade på den efteråt.
Jag gillar det att de inte överanvände den kända Ghostbusters-låten. Den hörs ju bara i inledningen.
Mm, och den låter ju som den ska, till skillnad från de andra två
skitspelen. Ja, det är en schysst jävla 8-bits-version.
Det är verkligen. Egentligen är det ju väldigt enformigt spel. Det enda man gör är att fånga in spöken, men det blir liksom inte tråkigt, tycker jag. Det är ändå kul varje gång man fångar in spöken, som vi sa innan. Det känns väldigt tillfredsställande vet, när de sugs ner den här spökfällan.
Är det så pass unikt att det känns att det håller liksom hela spelet igenom?
Tillsammans med den här jazziga 8-bits känns väldigt så intensivt hela tiden. Liksom. Det blir aldrig tråkigt. Då kan du få äran att börja ge det här spelet betyg, Mange.
Det här spelet tycker jag är snäppet vassare än Monster Jam Pocket. Och det får 5 av 8 bitar av mig. Det är ju så skönt att det faktiskt finns ett bra Ghostbusters-spel.
Ja, och det är väldigt kul att man inte har vetat om det förrän nu. Då blir det verkligen så här, wow.
Själv, vad ger du det för betyg?
Ja, jag tycker att ändå att båda de här spelen är ungefär på samma våglängd, så att säga. Fast de är väldigt olika, men så är även det här spelet 6 bitar.
Men om du ska välja ett av dem, vilket som är bäst? Monster Man Pocket eller New Ghostbusters 2?
Ja, Ghostbusters.
Nej, jag håller med dig. Det finns ett annat Ghostbusters-spel jag vill nämna. Som också har den här chibi-gulliga stilen med deformerade stora huvuden. Och det är Ghostbusters Mega Drive. Har du kört det?
Det hade jag.
Det hade du?
För några år sedan, men jag tyckte nog inte att det var jättekul, minns jag.
Det är mer traditionellt upplagt, sen sidoskrulla plattformar. Men det är mer, alltså det är så jävla snygga grafiska effekter. Bossarna är ju enormt snygga, verkligen.
Men det är baserat på Ghostbusters 1, eller?
Ja, det är det.
Nej, jag har inte mycket att säga om det, för jag har inte spelat det tillräckligt mycket. Släpptes inte något Extreme Ghostbusters till typ Game Boy Advance också?
TV-serien fick en reboot 1997 där de bestämdes för att göra om TV-serien och fortsätta den från 10 år senare. Och den är så jävla bra, den TV-serien, tycker jag. Det är ju liksom lite mer mörkare än den gamla TV-serien. Och så är det då, i Extreme Ghostbusters håller då Egon föreläsningar om spöken och det okulta då. Och så får han då fyra nya studenter, för det är ingen jättepopulär kurs. Men det slutar med att de här fyra då med Egon blir nya Extreme Ghostbusters. Och det är så jävla skönt i första avsnittet när Egon hittar sin gamla dräkt och han har blivit lite fetare. Han får inte plats i den här gröna dräkten längre. Han ska ta sig i den. Du, förresten, kommer du ihåg när du och jag gick på Lekus och vi hade med oss Ghostbusters-figurerna dit?
Ja, det var ju ännu ett stort fenomen bland oss på den tiden.
Ghostbusters, ja.
Vi sprang ju runt på Lekis och hade ryggsäckarna. Kommer du ihåg det, som protonpax? Och så de här banden som hängde hade vi som vapen. Och...
ja, vi var ju fortfarande så pass små i kroppen att de här banden var rätt långa ju när de var spända.
Ja, men tyvärr fick vi inte fortsätta med det. Det blev för mycket för de här stackars fröknarna. Att vi sprang runt med väska hela dagarna, så att vi fick inte använda dem. Alltså.
Nej, vi ville förbjuda att leka.
Som alltid, när något är kul.
Jag kommer ihåg när du och jag var Werner och Werner på Lekis också.
När vi grillade dock i ugnen.
Det var väl också en sån grej de sa åt oss att inte göra.
Kommer du ihåg att det fanns en ljushyad dock och en mörkhyad? Men så la vi in
exakt.
En ljushyad och sen så sa vi ja, nu blir det upp värmen. Och sen tog vi ut en mörkhyad och sa att den var bränd.
Vi får se det, Werner och Werner. För de som inte vet, det var ju från den här tv-serien Tack för kaffet med bland annat Sven Melander. Där det var såna här korta humorklipp som så här efterhand är inte så jätteroliga. Och så en av karaktärerna var ju då Werner och Werner, två kockar som bröt på tyska. Så avslutades alltid med ja, men det går lika bra med selleri. Kommer du ihåg när Turtles kom först och vi blev förbjudna att leka dem också? Av Britta och Carina och fröknade. Jag kommer ihåg att vi sprang runt och slogs liksom. Det var ju inte våldsamt, men vi sprang i alla fall runt och så här låtsasbråkade.
Och så förbjudet kan det inte ha varit eftersom vi till och med fick göra en film.
Ja, just det. Vi gjorde faktiskt en Turtles-film i Lekis.
Där de som gjorde filmen la på Turtles-temat från tv-serien, vilket jag tyckte var sjukt häftigt.
Ja, det var ju som,
ja. Jag fattar inte hur de hade fått in det. Liksom, vi filmar så här i slow motion när vi slåss, liksom, och så bara spelas Turtles-låten. Det var liksom...
ja, det var... De har ju filmat också när vi sitter och tittar på det här. Och man ser på både ditt och mitt ansiktsuttryck, 6 år gamla där, hur jävla förvånade vi blir. Vi liksom brister ut ett skratt till slut bara för att vi blir så förvånade av det. När Britta och Carina var lekensfrökna förbjöd Töte, så kom det att det hade hänt någonting. Så de samlade till sina storsamling. Vi skulle sitta i ringen.
Krismöte
var det. Ja, så att de sa så här till oss. De har samlat och satt vid den här ringen då, så sa de, ja, vad är nu det här med Turtles för något? Skulle vi då förklara vad det var? Jag vet inte fan vad vi sa, men...
jag tror att jag sa typ, sköldpaddor fast de är gubbar.
Ja, just det, de slåss med pinna och kedjor.
Och de bara, okej, det här kanske vi förbjuda.
Och jag drog säkert någon historia där. Ja, och sen en hjärna som bor i en mage.
Ja, och så sparkar man huvudet på en fotsoldat och sånt. Men okej.
Jag tror att de har svårt att ta till sig det. De sparkar av huvudet på fotsoldater. Jag tror att de liksom så här var... ja.
Men jag minns inte så mycket av det där krismötet. Men däremot minns jag något år senare på fritids. Så var det en hemsk fröken som hette Mimmi. Kommer du ihåg hon?
Det gör jag.
Ja.
Det gick vid tvåan.
Hon satt och klippte ur en artikel ur Hallandsposten. Där det stod typ att Turtles föder mördare eller något i den stilen.
Okej.
Okay. Sköldpadda föder våld eller någonting. Ja, och då klippte hon ut den artikeln och satte upp på anslagstalen. Och så stod hon där för att, jag begriper inte. Hur kan föräldrar tillåta barn att kolla på det här? Jag skulle aldrig tillåta mina barn att se sånt här skit. Och då försökte vi liksom förklara, bara, men det är ju... jag kommer att bli upprörd då. Det var liksom mina idoler, hon bara tackade ner på.
Ja, de fattade ju inte det, att hur stort det där var för, hur viktigt Ninja Turtles var för oss då.
Eller Hero Turtles som de fick heta.
Ja, för att ninja var ju tydligen ett obscent ord i Europa.
Ja, det var ju väldigt laddat på 80-90-talet.
På tal om krismöten.
Mm.
När vi gick i tvåan eller trean så hade ju det här Toxic Crusaders kommit till Sverige, de här figurerna.
Ja, just det.
Som vi nämnde i något avsnitt. Och då var det storsamling i gympasalen där liksom alla klasser alltså, samtidigt skulle samlas.
Det här var ju sjukt på riktigt.
Ja, det är jävligt. Just att hela skolan, alla klasser skulle samlas där. Satt vi då på golvet och så på den här jävla britsen de har fällt ner, så var det tjej och en kille i fritidskläder som då skulle berätta för oss om de här Toxic Crusaders-figurerna att man kan få cancer av dem för de är tillverkade av någon plast.
Du, jag blev så rädd när de sa det. För att jag hade ju flera sådana actionfigurer hemma. Och jag blev så rädd. Fast, alltså vad var det för jävla skitsnack? Det var liksom, temat var ju toxic waste och grejer. Men varför skulle figurerna vara giftiga för det?
Jag hade med det att göra då? Att det var därför ja, att figurerna var... Att de hette toxic, att det kom, att ryktet kom därifrån?
Ja, jag antar det.
Ja, ja.
Och jag blev ju så rädd att jag slängde mina figurer när jag kom hem från skolan den dagen.
Vad fan? Alltså, hur slängde de för gott?
Jaha. Jag hade ju typ... Ja, men det här coola skelettet, du vet.
Bad to the bone, va?
Ja, mm. Och så den här gula stormtrooper-aktiga figuren. Och någon med och jag kastade dem i soporna. För jag sa till min mamma att ja, de sa att de här är giftiga. Och kan jag inte ha kvar dem? Och bara, nej, det är nog bäst.
Det var ju Playmate som gjorde de samma som gjorde Turtles. Det kan ju inte vara någon andra fabrik än Turtles-figur.
Nej, det var ju bara snack.
Var det inte en i vår klass, en tjej som började på L? Hade inte du med en Turtles-figur en gång till skolan, så skvallade hon för fröken och sa att han har en sån toxic-figur med sig nu. Och så,
ja,
och så var fröken där då, hon sa till det att ja, det var vi sagt honom här nu.
Det är ju sjukt. Det måste vara någon sån här kristet jävla samfund som skulle sprida en jävla moralpanik över skolan eller något.
Men det var ju så i det där Sverige. Det var ju socialrealism i sitt nötskal.
Ja, sinnessjukt.
Men en sista grej om sådana. Det var den värsta av alla sådana. Det var ju när Power Rangers, något år senare, vi gick i mellanstadiet. Då var det ju, den här tv-scenen visas ju först på TV1000 och sen på TV3. Och det var någon artikel, det var något i Norge som hade hänt att tre killar i 9-10-årsåldern hade slått ihjäl en tjej. Ja, det är ju bizarrt egentligen.
Förlåt att jag skrattar. Men...
Ja, men det är ju, ja, men jag förstår att du skrattar, för det är ju, så, det är ju tragiskt givetvis, men det är ju bizarrt samtidigt.
Alltså ja. Att... ja, de hade alltså lekt Power Rangers och sparkat ihjäl den här stackars flickan som var kanske 3-4 år eller något.
Men det är frågan, kan man beskylla Power Rangers för det?
Jag vet inte, de lekte Power Rangers, ja, men... sägs det.
Ja, men du och jag såg ju Power Rangers och vi blir ju inte så nu. Du har ju med barnens uppfostran och föräldrarnas reaktion.
Men tänk då liksom, det är klart att bara det är Power Rangers fel, nu förbjuder vi skiten. Jag blev så jävla ledsen för att jag följde den serien. Den var ju så bra tyckte jag. Den var ju dubbad till svenska när den gick på TV3 också. Jag blev så ledsen när inte den fick visas längre.
Ja, då ska vi ta och spela en låt.
Ja, då har vi valt bana 4 från Ghostbusters.
River of Slime. Varsågoda. Jag gillar den låten.
Mm, den är faktiskt riktigt bra tycker jag.
Den ändras under tiden den går.
Mm, man har ju tänkt på att början låter som den här som man alltid hör överallt, den här berg- och dalbanelåten eller vad man nu heter.
Va? Ja.
Ja, den här cirkus.
Ja, clownlåten.
Clown,
ja, exakt.
Ja, den.
Mm. Men då har vi pratat lite minnen i det här avsnittet också ju.
Ja, det var rysligt kul.
Ja, och i dagens Tillbaka till bildruta 1 ska vi prata om...
filmer.
Ja. Yeah.
Skräck.
Skräck och zombies och sånt. Nej, det var bara jag som gäspade lite grann.
Mm.
Innan vi läser upp våra topplistor vad gäller zombiefilmer så tänkte jag bara berätta att zombiefilmer, det är en av skräckfilmernas största subgenre. Och första gången termen användes på film var ju White Zombie från 1932 med Bela Lugosi. Och det här var ju inte en Universal-film. Det var ju så att Universal, de höll på att filmatisera alla klassiska monsterböcker. Dracula och Frankenstein och Dr. Jekyll och Mr. Hyde har precis blivit till film. Men White Zombie var ju alltså en independent-film. Fast grejen med White Zombie är att det är liksom inga lik som återuppstår, utan det är liksom människor som har hypnotiserats med hjälp av voodoo-konst och som har försatts i trans och som används som hjärndöda slavar. Och zombisar som vi känner dem idag, som är liksom lik som återuppstår och som äter människor och brains. Det kom ju med Romeros Night of the Living Dead från 1968. Och det här, du, 1968, det pratade vi om för något avsnitt sen, att 1984 var ett jävligt bra filmår.
Mm.
Men 68 är ju också ett sånt år. Kan du ha mer film förutom Night of the Living Dead så kom det året?
Den första jag kommer att tänka på är ju Apornas planet.
Sen Yellow Submarine av Beatles kom ju också.
Ja, den är skön.
Det är så, I am the apple. Ringo Starrs sköna replik.
The Blue Meanies!
De är rätt äckliga.
Ja.
Sen Stanley Kubricks 2001 kom ju då överskattad jävla tråkfilm. Sen har vi bilfilmen Bullet med Steve McQueen. En skön jävla actionfilm. Omslaget är nästan lika klassiskt som Scarface. Sen Once Upon a Time in West. Och så, det är ju min smak, Sergio Leones bästa spaghetti-västen. Det är väl hans fjärde film.
Som gillar västen.
Nej, överlag gillar inte cowboys, indian och sånt. Men den här är jäkligt bra. Det våras för Hitler kom du också.
Kommer inte den här, vad heter den, 1 million BC eller något, kommer inte den då?
Barbarella kom 68.
Ja, jag tänker på den här, vet, med hon hot in med pälsbikini och så är det en massa stop motion dinosaurier. Den vi såg tillsammans.
Ja, men inte det Barbarella?
Det är väl med hon Jane Fonda, inte?
Jane Fondvägg.
Ja, nu kör
vi. Och det vi har presenterat här då, det är helt enkelt en topp 5 över... Vi har gjort varsin topp 5 över våra favorit bland zombiefilmer. Och vi börjar på plats 5.
Du kan få börja. Nej, jag kan få börja.
Ja, gör du det.
Okej, då har jag satt på plats 5 Return of the Living Dead från 1985. Det är ju två kul anställda på någon skum firma. Det är väl något lager eller någonting. Frack och...
Han säljer väl grejer till sjukhus.
Ja, något sånt. Ja. Och då har de någon... Ja, det är någon... någon slags gaskammare eller vad fan det är som då råkar släppa ut gas så att de får allt det här på sig och börjar hosta och säger jättekul grejer och sen sprider sig den här gasen då som något virus och så blir folk zombies.
Det man kan säga om den, det är ju att det är ju ingen, trots namnet så det är ingen Romero-film.
Nej, och det är ju ingen uppföljare heller fast det låter som det.
Det är ju, och i den här världen där den utspelas, där har ju händelserna i Night of the Living Dead har ju hänt i verkligheten. Fast det har liksom att levande döda kommer tillbaka fast det har dolts av statliga män, helt enkelt har försökt mörka det här.
Det känns ju så jävla 80-tal, det är ju så skönt där med de här punkarna som sitter och super på kyrkogården och allt vad det är.
Vi får ju nämna han som du, en av figurerna du sa där, det är ju Frank, han gobben. Han är en av de roligaste karaktärerna jag vet. Alltså, han är så där rolig när han blir stressad. Då blir han så här lite vrång.
Det finns en jättekul scen, du vet, när han har panik. Bara, vad ska vi göra, vad ska vi göra, vad ska vi göra? Och så bara, tänk. Och så bara, måste ringa chefen. Och så ringer chefen, bara, vi har ett problem här. Och sen kommer han ner till det här laget då. Och så säger de att det är en döing som försöker ta sig ut ur det här rummet som de har låst. Och så säger han bara, för fan Frank, var en man nu. Ta hand om det här nu. För de har kommit på då att man ska förstöra hjärnan.
Ja.
Att han har sett någon gammal film där de gjorde det. Eller vad det är. Mm. Och så säger han, ta den här, vad är det, en sån här brandyxa eller något, sån här hacka. Sen bara, ställ dig här nu. Och så säger han till en annan, så öppnar du dörren där. Koden är vrid 10 ditåt, 5 ditåt, bla bla. Och sen hugger den här i huvudet på honom när han kommer ut. Så bara, det här klarar du av och sånt. Så står han där jättelänge och planerar. Och sen så när han öppnar den här dörren så bara... springer den som är rakt förbi all och på den här chefen och försöker bita honom.
Just det.
Som står jättelångt bort för han har ställt sig i säkerhet.
Ja, han är lite så här försiktig kan man säga.
Ja, det är så här kvick liksom. Direkt bara kutar han på honom.
De ser, alltså zombies i den här filmen, de ser ju så som man vill att de ska se ut. Sådär förmultnade och... De
ingen hud. Det är liksom...
Alla möjliga typer av zombies får man säga. Snabba zombies, långsamma zombies, sådana här som... den här som är liksom avhuggen, som bara är en överkropp.
Mm.
Där liksom vad heter det, spine och ryggraden ligger och sprattlar. Ja, nej, men den har mycket, den här filmen. Det är skräck, humor, det är roliga karaktärer, det är fantastiska masker och specialeffekter som sagt, och då återtas musiken som krydda. Och det roliga är att allt som har levt kommer tillbaka, till och med en halv hund. De har ju det i den här butiken där han, eller det här laget där Frank jobbar. Så han liksom oskuren hund, du vet, sådana som man kan ha i skolor och sånt.
Mm.
Sådana här som ligger i en glasbur. Den börjar leva till och med.
Ja, vi borde se den här filmen i jul.
Det tycker jag. Du, jag tycker faktiskt att det här är en av de viktigaste zombiefilmerna innan remaken av Dawn of the Dead 2004.
Mm.
Den tog ju sminkningen och zombieeffekten till en helt ny nivå.
Ja. Okej, okay, din femte plats.
Där har jag satt Zombieland. Zombiefilmer funkar väldigt bra kryddat med humor.
Ja.
Zombieland är ju bland annat med Woody Guthrie, höll på att säga, vad heter han?
Woody Harrelson.
Är ju bland annat med Woody Harrelson.
Humphrey Bogart.
Zombieland handlar ju då om en nevrotisk college-kille. Och han har ju lite Asperger-drag som har lett till att han har gjort en enorm lista på grejer som han har... För att när filmen börjar så har zombies redan tagit över världen. Jag kan säga att filmen öppnar är fantastiskt. Det är liksom zombies som springer i slow motion och jagar en tjockis på en fotbollsplan. Och så spelas de Metallica i bakgrunden. Det sätter ju liksom stämningen för resten av filmen. Det är en skön, kvick film. Lite flört med gamla 80-talsfilmer. Plus, de är i Hollywood. Och så helt plötsligt så går de in i ett hus. Och så märker de att, men shit, här bor ju Bill Murray. Så Bill Murray är med som sig själv i filmen. Och han drar på sig Ghostbusters-kläderna från första filmen också.
För att, varför riktigt?
Ja, för Woody Harrelsons karaktär tycker han är så jävla häftig. Som, oh, where's the Ghostbusters outfit? Så bara tar de på sig och leker Ghostbusters.
Jag måste se.
Det är rå och bizarr jävla humor.
Mm-hmm.
Jag rekommenderas varmt. Tänk jag fråga din fjärde plats.
Då har jag satt Braindead.
Är det en zombiefilm?
Ja, det är det. Det är, ja, väldigt,
det är
många
zombies. På en gång. Ja.
Ja. Ja, det är ju Peter Jackson innan han gjorde tråkiga filmer som Sagan om ringen. Ja, den här kom 92 då. Och det är ju, alltså, det är ju en av huvudrollen då. Lionel heter han. Hon, vad är han, 40? Och, ja, 35-40 kanske. Bor hemma hos sin mamma fortfarande, som är hård och mot honom och tvingar honom att polera porslinet varje dag och allt vad det är. Och han är ju en sån toffel. Och sen börjar han då träffa en tjej som jobbar i en matbutik där. Och så går de på zoo en dag och då följer mamman med. Och sen ställer hon sig då och spionerar i buskarna. Precis vid den här råttapans bur.
Ja, just det.
Och helt plötsligt så börjar den bita henne i armen. Och hon blir ju arg och slår till den med handväskan och mosar sönder huvudet med klacken.
Är det tåga i kärringen?
Ja, verkligen. Och den här kärringen är ju så kul. Ja, och då blir hon ju såklart infekterad med något jävla virus så att hon blir en äcklig zombie. Hon börjar ju falla isär mer och mer. Huden lossnar och försöker limma på den igen. Och eftersom hon har rykte som en fin dam då, så får vi ingen se det här. Och han försöker hålla det här hemligt. Och...
ja, det är så bra gjort det där. Så.
Ja, och så kommer någon... Hon är med i någon förening. Och så kommer den här ordföranden på middag där då. Och samma dag som hon kommer då på morgonen så är ju kärringen helt jävla förmultna nästan.
Ja, det är så jävla bra uppbyggd den scenen.
Och så sitter hon där till middag då. Och de säger, ja, nu vill vi utnämna dig till någon hedersmedlem och allt. Och så sitter hon så här och skakar med besticken med thank you.
Och blir och de reagerar ju inte på
det. Nej, för han gubben är så tänd på den här middagen så han bara sitter och glufsar i sig. Ja, och sen slutar med att hon tappar örat i sin vaniljpudding som hon sedan äter upp då. Och det blir bara sjukare och sjukare. Det blir liksom, prästen blir biten och sjuksköterskan, och sen har de sex och får en zombiebebis.
Ja,
och...
det är en äcklig.
Ja, de sån här rockabilly-typer som är nekrofiler då. Och hon, tanten dör ju då, tror de. Och hon blir begravd och så står han och pissar på hennes grav, den här rockabilly-typen. Och så kör hon upp handen och drar ner honom och så biter han alla andra och så blir alla zombies. Och så, ja, den är riktigt jävla sjuk och väldigt rolig.
Det är så långt ifrån Sagan om ringen man kan komma.
Ja. Jag har aldrig sett så mycket gore i en film.
Nej, det måste ju be seen to be believed, helt enkelt.
Ja. Jag läste någonstans att de försökte klippa ner den här filmen, för den var ju jättevåldsam, men det gick inte, för att liksom blivit en kort film så att de fick ha kvar allting.
Jag läste också någonstans att man använde 80 liter grisblod till den här fantastiska slutscenen när han huvudrollen går runt med någon trädgårdsklippare.
Ja, en gräsklippare.
Nej, det är ju så mycket blod så att det...
Det är en jättekul scen också när han ska gå ut med den här bebisen i barnvagn och gå till lekplatsen.
Ja, just det.
Sticker från vagnen och försöker få tag i en
sån. Det är så här kvick den här jävla bebisen också.
Ja, så springer han. Och så kan han ta den och slutar med att han får slå den in i gungan. Han håller den i benen och slår huvudet i en gungställning. Vet du? De andra mammorna bara får ju panik.
Ja,
okej. Okay.
På fjärde plats har jag satt den norska filmen Död snö.
Mm-hmm.
Och det är ju så att nazi-zombiefilmer finns det faktiskt en hel del av. Du har ju sett den enormt kassa zombie-lake.
Ja, den är kass.
Men ja, det är så dåligt smink än så det finns inte. Men i vilket fall, Död snö då, norsk film som sagt. Det handlar om ett gäng ungar i 20-årsåldern. Och första halvtimmen går egentligen bara ut på att utveckla karaktärerna. De ska iväg och bo i en stuga och några av dem är riktiga filmnördar. Och så är det en jätterolig karaktär som är en läkarstudent. Fast grejen är att han är rädd för blod. Och en av de här ungdomarna hittar en gammal kista. Eller ja, det är en skattkista helt enkelt.
Det är ju en gravplats för nazister från andra världskriget. Så det är ju liksom zombies med SS-uniformer. Det är ju en kombo som inte kan gå fel i alla fall.
Nej, och det är riktigt snyggt det där. De här svarta och röda och det där vita då med all snö. Bra skrivna dialoger plus att det är så sköna effekter. Någons ögon blir utpetade, någons hjärna blir utsmetad. Och sedan fantastisk slutscen då med nazi-zombies och motorsågor. Förra avsnittet pratade vi om hur dåligt det kan vara när CGI används för mycket. Men här användes det precis som det ska, datoreffekter. Det används lite grann som krydda bara. Det är så smakfullt. Men nu är din tredje plats, bästa zombiefilmer.
Då har jag satt Dawn of the Dead, alltså remaken från 2004. Världens snyggaste intro. Det är ju att man får se massa nyhetsklipp, massa upplopp och kravall och elände. Och sen spelas så Johnny Cashs låt, den här When the Man Comes Around. Jag såg den på bio med min stora syster och jag visste inte vad det var för film. Så du vet, du kan tänka dig då. Första scenen, du vet, när hon kommer hem och så hon den här sjuksköterskan sitter och pratar med sin pojkvän och sen kommer grannflickan över. Och så står hon bara så bara, vad är det med dig? Du ser lite sjuk ut. Och då visste jag fortfarande inte vad som skulle hända. Och sen är det bara skrik och du vet, bara springer mot hennes pojkvän bara bit av en halspulsår. Den måste man ju ha sett, den är nästan bättre än originalet.
Ja, det är absolut bättre än originalet. De har en jävla schysst extra material där som är en nyhetsuppläsare. Han... blir mer och mer medveten om att det har antagligen påverkat hans egen familj. Jag vet inte hur långt det är, en halvtimme kanske, det här nyhetsklippet. Så blir han mer och mer insatt i att shit, det är ju min familj.
Mm. Jag har kommit till tredje platsen för din del, va?
Och där har jag Return of the Living Dead.
Oh.
Ja, jag tycker den är snäppet bättre än du.
Okej.
Okay. Den har vi redan pratat om. Men som sagt, specialeffekterna, humorn går fan inte av för hacka, alltså. Men,
andra plats då?
Ja, varsågod.
Då har jag satt REC, den spanska från 2007.
Espanol, ja.
Alltså det är ju lätt en av de bästa skräckfilmer jag någonsin sett. De ska filma ett gäng brandmän då och göra en dokumentärserie om dem och följa med på deras uppdrag och så, uttryckningar. Och det känns så jävla verkligt, vet, när de sitter där och äter mat på brandmän och så förklarar de utrustningen, vad de har det till och det och det. Och sen så får de något larm då, att de ska ut till något hus. Och det är ju då det börjar. Då är det liksom... någon slags virus, att det är zombies.
Och de är så jävla sköna, de här brandmännen, för att det är precis som att de är inte beredda på vilka frågor de kommer få.
Ja, efter Blair Witch Project så var det väl egentligen den här som startade. Alltså det kom jättemånga sen Cloverfield och även den här trollhanden som du sa är väl också en sån.
Som ser ut som skakig hand.
Ja.
Ja, för att inte nämna, för att inte ta
ja, Paranormal Activity och alla de här, ja.
Paranormal Activity 3 har inte jag sett, men den har en tagline som är: de sista 15 minuterna av den här filmen kommer att förändra ditt liv.
Oh,
och då blir man ju så jävla sugen på att se vad fasen det är för någonting.
Jag kan säga att ettan blev jag besviken på, med tvåan.
Tvåan är bättre.
Riktigt bra. Mm. Ja, så att REC, en scen i slutet där, vi ska inte avslöja för mycket, men det är en så extremt läskig människa som är med.
Vi kan nämna i alla fall att det är inga effekter. Det är inga dataeffekter, det är en verklig människa som ser ut på det sättet.
Mm. Ja, och det gör det så äckligt. Jag vill bli rädd när jag ser skräckfilmer. Jag blir väldigt sällan. Jag kan säga att det här är den första filmen som har skrämt mig på typ 10 år. Alltså...
Jag håller helt med. Jag såg den här på bio och det är enda gången i vuxen ålder som jag blir rädd för skräckfilm.
Ja, alltså verkligen rädd på riktigt. Okej, andra plats.
Min andra plats har jag tagit en lite luring.
Mm-hmm.
Jag har nämligen inte satt en film där, utan jag har satt tv-serien The Walking Dead, säsong 1.
Mm-hmm.
Jag kan ju säga, ibland kan jag vara lite snabb om och dra till mig och säga, oh, det är det bästa jag någonsin har sett, eller det är det bästa, det där och det där någonsin. Och det kan ju tyda på både guldfiskminne eller total sinnesförvirring. Men den här är, till fan, det är ju bara en grej inom zombie-grejen som toppar det här enligt mig. Det är ju han snobben som har gjort Gröna Milen, som har gjort den här tv-serien. Trots att det är en zombie-serie, den har ju hyllats som den tv-säsongens bästa tv-serie.
Mm.
Det handlar om en kille som heter Rick, eller man är det väl. Han blir skjuten och så vaknar han upp efter att zombies har tagit över världen. Då möter han två överlevande då. Och så är det tillsammans deras resa då, hur de ska klara sig i den här postapokalyptiska världen. Och de här övergivna landskapen, de är så jävla välgjorda. Det blir så trovärdigt trots att det är sån otrolig historia som berättas. Det är en riktigt fin scen med i första avsnittet faktiskt, där han bestämmer sig för att avsluta lidandet på en zombie som han möter i parken, som bara är liksom en kvinna som, det är bara hennes överhalva som är kvar.
Mm-hmm.
Men det bästa med det är att det är inga sådana här billiga hoppa fram och skrämma scener med den här, utan det är mer sådana här krypande rädsla som det är, som Silent Hill-serien blivit känd för. Så liksom bygger upp skräcken. Det är till exempel en scen där den här Rick, han ska gå ner i mörk gång nerför en trappa, och så är det helt mörkt, så har han då tändstickor som man måste tända hela tiden. Man sitter hela tiden och väntar, att man har ju sett så mycket zombiefilmer. Och snart kommer det komma fram någon. Nej, och så var det ingen där. Och så, nej men nu kommer det komma när han kommer ner för nästa krön. Nej, så var det ingen där heller. Men det kommer aldrig någon död jävel, utan det är liksom bara själva uppbyggnaden av den. Och det är just det som gör att den här serien är det näst bästa som någonsin har gjorts inom zombiegenre.
Okej, då tar jag min första plats då.
Bam, bam, bam. Okej, Sebbe, vad är det bästa som har gjorts i någon zombie?
Det är väldigt svårt att lista, så att, men ja, du vet ju hur jag är med listor. Jag får liksom ångest, men nej. Nu kanske jag satte den för långt ner, eller för högt upp.
Ja, det är viktiga grejer där som man vill
sätta. Ja, fan, det är sånt nörderi. Okej, skitsamma. Zombie 2, eller Zombie Flesh Eaters. Det är ju Lucio Fulci som gjorde en italiensk inofficiell uppföljare till Dawn of the Dead. Och den här är ju så snyggt gjord och effekterna är ju så äckliga och soundtracket är ju så sjukt bra. Ja, det är ju Fabio Frizzi som även gjort musiken till The Beyond, va, som Lucy Fulke också har gjort.
Ja, jag tycker det är det bästa soundtracket någonsin i en zombiefilm.
Ja, men effekterna och allt det här med från söder av sig och en alkoholiserad läkare som håller på med en massa vod och skit. Och så är det en sinnessjukt fräsig scen där en zombie slåss mot en haj.
Förbannat äckliga sminkningar.
Okej, den sista, nummer 1 på din lista.
Ja, vi nämnde lite innan att humor är viktig i zombiefilmen för att det ska funka. Och på min första plats, den bästa zombiefilmen någonsin, har jag satt Shaun of the Dead.
Det visste jag att skulle välja.
Ja, det är den här underbara trilogin som består av Simon Pegg, Edgar Pinn och Nick Frost, som även gjorde den fantastiska Hot Fuzz. Vad det egentligen är, det är en romantisk komedi med en sån här typisk torr brittisk humor. Det bästa med den här är att det framgår inte så jättetydligt i början att det är zombies det handlar om, att den långsamt byggs upp att man fattar att okej, shit, det är zombies. Och det bästa med filmen, det är just dialogerna mellan Shaunas inneboende vän. Och jag har egentligen inte så mycket mer att säga om den. Det är fantastisk humor, bra gjorda zombieeffekter, roliga jävla scener, fantastisk användning av kamerapanoreringar.
Jag gillar också. Ja, nästa gång vi ses så tar du ju med Lylat Wars, som vi kommer snacka om i nästa avsnitt.
Vi ska ju ta oskulden på Nintendo 64-bits-konsol.
Och jag tänkte inte på det, men det här spelet är ju ganska aktuellt just nu.
Va?
I och med att det har väl släppts till Nintendo 3DS.
Ja, det passar ju bra det också. Och sen är ju en annan grej ju. Finns ju en annan podcast. Ingen nämnd, ingen glömd. Där de två programledarna brukar snacka skit om just Nintendo 64. Men det är ju så att den konsolen är ju en guldgruva. Bara man vågar sig bakom det överskattade Zelda 5 så finns det ju en jävla massa bra spel.
Mm, GoldenEye och
Perfect Dark.
Super Mario 64 och Diddy Kong Racing.
Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64.
Mm, finns en hel del.
Så ni som har något kul att berätta om det här spelet kan ju mejla in det till pixelklubben64@gmail.com.
Så vi att vara lärda på oss. Sa du det?
Nej, du sa det.
Inte nu?
Jo.
Ni kan ju också gå in och gilla oss på Facebook eller skriva något fint till oss på Twitter.
Och nästan tillbaka på bilruta 1, vad talar vi om där, Sebbe?
Ja, vi ska helt enkelt snacka om när skolan var slut efter en hel vecka och det var helg. Och vad man då gjorde egentligen fredag, lördag kvällar.
Och nu talar jag till just dig som lyssnar nu på den här podcasten att skicka in någon kul berättelse till pixelklubben64@gmail.com och berätta något där så vi kan läsa upp det i nästa veckas avsnitt.
Ja, någon jävel måste väl lyssna på oss, tycker man.
Ja, det är klart det finns. De var lite blyga, tror jag. De vågar inte riktigt skriva. Och sen så är det faktiskt så att vi kanske ska försöka ha med oss Pixelklubben64s första gäst någonsin.
Mm, och inte vilken gäst som helst.
Nej, det är gott med bröd. Vi får ta och tacka alla er som har lyssnat på det här avsnittet.
Ja, det blir en lång specialare.
Ja, men det är bara Halloween en gång om året.
Tack och hej, leverpastej.
Tack som fan för att ni har lyssnat.